Att jag är där jag är idag beror inte på någon exceptionell talang eller hög arbetsmoral. Nej, det beror till största delen på jävligt mycket tur. Föreställ dig ett litet gult frontmannahus med vita knutar, omgivet av frodig tallskog och äppelträd. Det är tidig vår och solen värmer, så där som den alltid gör i ungdomsminnen. Fågelkvittret genomskärs då och då av tunga dån som rullar in över sundet. Det är lastfartygen som stänger sina luckor efter att ha lastats fulla med stålvajer från fabriken, som ligger bokstavligen bara ett stenkast från vår lilla skärgårdsidyll. Med en klockas precision ljuder fabriksvisslan som antingen ska väcka arbetarna på morgonen, kalla hem dem från lunchrasten eller markera växlingen mellan dags- och nattskift. Själv noterar jag knappt ljuden. Det är en del av vardagens soundtrack här i Dalsbruk på Kimitöön i Åbolands skärgård. Nu öppnas dörren till den lilla gula verandan. Där står en yngling, 16 år gammal, smärt och med glada, nyfikna bruna ögon, klädd i blå jeans, flanellskjorta, jeansjacka och sneakers. Det är jag. Året är 2000, jag går första året på gymnasiet och har börjat låta håret växa långt. Just nu är det i det jobbiga skedet då det varken är kort eller långt utan lite sådär pinsamt mitt emellan. Som alla 16-åringar är jag oerhört självmedveten när det kommer till mitt utseende. Men just idag har jag inte fixat håret. För idag ska jag förvandlas till någon annan. Till Lucentio, den undersköna Biancas friare i William Shakespeares pjäs Så tyktas en argbigga. Idag är det premiär. Jag drar ett djupt andetag, placerar min bärbara CD-spelare stadigt i rockfickan, lägger hörlurarna på öronen och trycker igång Guns N' Roses klassikerskiva Appetite for Destruction. På min skramlande cykel swooshar jag ner för den branta Byholmsbacken i alldeles för våghalsig fart. Jag sätter kurs mot Folkets hus, eller i folkmun Talon, på andra sidan Dalsbruk. På vägen iakttar jag ett tvärsnitt ur ortens långa historia. Först låter jag tyngdkraften göra sitt och seglar utan att ens trampa över Tyska holmen, som har döpt så på grund av att fabrikens tyska gästarbetare bodde där. Jag passerar stålfabriken som tornar upp sig, brutal och inplåtad, där valsarna går dag och natt för att skapa stålvajer som skeppas över hela Europa. De historiska splittringarna i Dalsbruk är inte uppenbara för den oinsatta flanören, men för de som känner till ortens historia finns det ledtrådar överallt i den lilla bruksorten. När jag cyklar förbi hälsocentralens bäddavdelning kan jag på ena sidan se de gamla arbetarbarackerna och på andra sidan tjänstemannabostäderna, som i folkmun kallas hundkojan för att de som bodde där skällde på arbetarna. Jag heter Janne Vass. Jag är chefredaktör för vänstertidningen Ny Tid och idag är jag din sommarpratare. Jag tänker ta dig med på en liten resa i teaterns, solidaritetens och världsförbättringens tecken. När min pappa för en tid sedan intervjuades i radion berättade han att hans starkaste minne från barndomen i Dalsbruk var den extrema fattigdom som arbetarfamiljerna levde i. Medan resten av landet moderniserades efter andra världskriget var livet i det isolerade Dalsbruk primitivt karigt och fattigt. Arbetarfamiljer med flera barn kunde bo trångt som råttor i dragiga baracker. Och ännu på 70-talet var det en lyx att ha innetoalett eller tv. I den här fattigdomen fanns det ändå en solidaritet. Äldre dagsbruksbor berättar att om man åkte bort så låste man aldrig ytterdörren. Dels fanns det ju ingenting att stjäla. Men det fanns också ett slags tillit inbyggt i den kollektivism som ofta finns på små orter. På 80-talet började dagsbruk förändras. Jo, vi hade inne toalett och tv då jag växte upp och vi låste också ytterdörren. Också politiken förändrades. Inom vänsterrörelsen brukar man tala om den förlorade generationen som växte upp på 80-talet och början av 90-talet. Vänsterns popularitet rasa och inom fackrörelsen blev den ideologiska och samhällstillvända fåran allt smalare. Unga i arbetarfamiljer intresserar sig allt mindre för politik. I min familj var politik och samhälle ständiga samtalsämnen vid matbordet. Jag förvånar mig därför över att jag verkar vara den enda i klassen som tyckte att samhällsfrågor var intressantare än att diskutera hur man filar på topplocki på Suzuki-moppen och trimmar förgasaren, som det hette. Ännu på 50- och 60-talen fanns det inom arbetarrörelsen ett starkt bildningsideal. Det handlar inte bara om löner och arbetsavtal, utan lika mycket om att ge arbetare möjlighet att bli aktiva medborgare. Att sporra arbetarklassen till att tänka, skapa och lära sig. Och förstås att erbjuda kultur och underhållning. De flesta av Finlands stadsteatrar började som arbetarteatrar och också på mindre orter satte många arbetarföreningar upp teaterpjäser och revyer. Det är i den här traditionen som bruksteatern i dagsbruk har sina rötter. Revyer och politiska spex spelades flitigt i dagsbruk under mitten av 1900-talet. Då bruksteatern grundades 1981 spelades också samhällstillvänd teater som Brecht och Gogol. När jag första gången stod i rampljuset i början av 90-talet var det inte så mycket politik kvar på scenen. Men solidariteten fanns fortfarande kvar. Bruksteatern var en genomskärning av det finländska samhället. På och bakom scenen möttes alla från högt uppsatta kommunala tjänstemän och mellanchefer på fabriken till arbetslösa alkoholister. Bildkonstnärer och metallarbetare, timmermän, socialarbetare, författare och bibliotekarier. Det var folk i alla åldrar, från dagisbarn till pensionärer. Teatern är till sin essens en kollektiv konstform, i synnerhet amatörteater. På ungdomsgårdar och arbetarhus runt om i Finland finns det otaliga teatergrupper där regissören viker programblad och huvudrollsinnehavaren målar kulisser. Alla gör allting. Rarar stolar, monterar scenografi, bär strålkastare, tillverkar rekvisita. Om inte alla samarbetar och drar sitt strå till stacken så blir det ingen föreställning. I amatörteatern kan det inte finnas soloåkare utan verksamheten måste bygga på solidaritet. Teatern var för mig ett andningshål, ett andra hem under många år. Amatörteatern är också en fantastisk skola för vuxenlivet. Man får lära sig ta ansvar, följa gemensamma regler och sköta sin uppgift. Själv värdesätter jag framförallt att livet i bruksteatern gav mig ovärderliga lärdomar om hur man arbetar tillsammans med andra människor. Människor av olika ålder, bakgrund och världssyn. På scenen kommer du nära in på andra människor på ett sätt du sällan gör i andra sammanhang. En skådespelare tvingas blotta sig själv och utlämna sig till publiken, men framförallt till sina medspelare. I bruksteatern var en grundläggande princip att alla fick vara med, att alla hade någonting att bidra med. Var det så att du av en eller annan orsak glömde dina repliker när du skulle in på scenen eller vad din rollfigur hette, så fanns det ett stödnätverk. Dina medspelare lärde sig också din roll, knuffa in dig på scenen och tog vid om du tappade tråden. Varför? Jo, därför att om du glömde dina repliker så led hela föreställningen. Genom att vi alla hjälpte varandra så byggde vi en större säkerhet och en starkare föreställning. Och det här är, så som jag ser det, vad solidaritet handlar om. Ordet solidaritet missförstås ofta. Vi tänker oss att det handlar om medkänsla, om att ställa upp för någon annan trots att vi inte själva berörs av hennes problem. Men samhället fungerar, tänker jag mig, på många sätt som en teaterföreställning. För att allt ska kunna fungera så måste finnas en tillit till att någon fångar oss om vi faller. Om vi alla kan och får delta så känner vi oss delaktiga. Solidaritet handlar om att ju mer vi stöder andra, desto bättre blir också vår egen tillvaro. Föreställ dig nu en mörk krog någonstans i Helsingfors. År 2007, om jag minns rätt. Bord och stolar är från loppis, väggarna är rödmålade och pryds av svartvita fotografier av Jimi Hendrix, Janis Joplin, Iggy Pop och Tom Waits. Där sitter Lasse, Jeppe och jag. Som stamkunder får vi gratis kaffe, vilket är bra eftersom jag av olika orsaker är arbetslös och pank. 2002 lämnade jag Dalsbruk och flyttade till Helsingfors för att studera journalistik. Men min kärlek för teatern och kulturen gjorde att jag snabbt drogs in i kulturkretsarna. Lasse och Jeppe arbetar för tillfället på en pjäs baserad på den sovjetiska avantgardisten Daniil Harms noveller. Klubb Mazurka kallar de gruppen, och då pjäsen sätts upp blir den en av mina riktigt stora teaterupplevelser. Daniil Harms var 1928 en av medgrunderna till kollektivet Oberio, eller Unionen för verklig konst. Den vänstersinnade gruppen blandade avantgardism med kritik mot Sovjetunionens auktoritära tendenser, och det här skapar ju förstås diverse problem för medlemmarna. Både Harms och medgrundaren Alexander Vedensky hörde till ett slags konstnärligt prekariat, som ofta levde i fattigdom och tvingades ta diverse snuttjobb för att klara livhanken. Trots de nobla slagorden fanns det inte mycket till solidaritet i den sovjetiska politiken. Istället uppstod i Sovjet en informell solidaritet mellan medmänniskor. Hade man en dag pengar bjöd man sin fattiga vän på soppa och en vodka. Nu vill jag ju inte jämföra mig själv med Daniil Harms och Alexander Vedensky. Men jag tycker att det är intressant att notera hur den här typen av spontan solidaritet återkommer i olika tidevarv och på olika platser. I april i år, alltså 2024, skrev dramatikern Raisa Omaheimo en kolumn för Yle om solidaritet. Hon noterar att om en fattig vän bjuder henne på kaffe och hon ber att få betala för sig, så säger den fattiga vännen: "Nej, nej, du får bjuda tillbaka en annan gång." Men om en rik vän betalar för hennes kaffe så får hon genast en mobile pay för frågan om att betala summan som kaffe kostar. För Omaheimo var det självklart att man bjöd på kaffe om man hade råd. För mig hade det här alltid varit lika självklart. Som studerande hade vi det på min tid betydligt bättre än studerande idag. Men inte var det då heller mycket pengar man fick i handen i studiestöd. Om man, som jag, gillar att gå ut på krog med vänner så gapa plånboken ibland tom någon vecka innan nästa utbetalning ramlade in. Som den kvällen år 2007 då jag satt med Lasse och Jeppe på vår stamkrog. Det var en oskriven överenskommelse att om en av oss var utan pengar så bjöd vi andra. Det här informella stödnätverket skapar en fantastisk trygghet. Man visste att om man i något skede råkade illa ut så fanns det människor som kunde hjälpa. Men det var mer än så. Det möjliggjorde att man kunde vara delaktig även om man inte just då hade pengar i plånboken. I samma Yle-kolumn skriver Raisa Omaheimo också att många framgångsrika människor verkar ha en livsåskådning enligt vilken ens egen framgång är helt och hållet ens egen förtjänst. Och de som är fattiga för att de förtjänar att vara fattiga. Den här uppfattningen går tillbaka till ett viktorianskt dygdeideal som gjorde gällande att framgångsrika människor var rika eftersom de var dygdiga, medan fattiga var fattiga på grund av bristande moral. Därför fanns det inte heller mycket sympati för dem som hamnade på fattighusen. När Oliver Twist ber om mer mat blir han inte straffad för att det inte skulle finnas mer soppa, utan för att han täcks kräva mer av det som samhället redan bjuder honom gratis, trots att han bara är en parasit på samhällskroppen. Samma moraliska ideologi har vi under de senaste decennierna sett i den finländska socialpolitiken. Nyligen skärpte regeringen villkoren för arbetslösa att få fullt arbetslöshetsunderstöd. Det heter att det här ska sporra arbetslösa att bli lite mindre arbetslösa. I bakgrunden kan man här ana en förlängning av den viktorianska fattigdomsuppfattningen. Att arbetslösa är arbetslösa därför att de är lata. Det vill säga arbetslösheten beror inte på olyckliga omständigheter eller strukturella problem, utan på att de arbetslösa lider av bristfällig moral. En som tidigt kritiserade den här synen på fattigdom var socialisten och skribenten George Bernard Shaw. Idag är Shaw mest känd för pjäsen Pygmalion, som i sin tur är populär i sin senare musikalversion My Fair Lady. Med sin pjäs ville Shaw vända upp och ner på den rådande moraliska uppfattningen om de framgångsrikas dygd och de fattigas omoral. I Pygmalion lider Eliza Doolittle inte av bristande moral eller flit. Hon säljer sina blommor i gathörnet natt och dag i regn och storm, men trots det förblir hon fattig. Att den fattiga, oborstade och obildade Eliza med lite hjälp av den rika Higgins lyckas bli den bästa ladyn i London var Shaws argument för att det som de fattiga i det viktorianska England behövde inte var tukt och förmaning, utan helt enkelt tillräckligt mycket pengar för att de skulle ha en chans att lyfta sig ur fattigdomen. Kort sagt, fattiga lider inte av brist på moral, utan av brist på pengar. Mitt namn är Janne Wass. Jag är chefredaktör för vänstertidningen Ny Tid och jag är din sommarpratare idag. Och jag spånar lite kring temat solidaritet. Min pappa jobbade som kommunaltjänsteman och tog ofta jobbet med sig hem. Pappa var en person som man ringde till då man hade problem med byråkrati, skatter eller egentligen vad som helst. Det här var på den tiden som hade trådtelefoner och vi hade vår telefon på vindsvåningen. Det hände ofta att vi satt mitt i middagen då telefonen ringde och pappa suckade lite och gick upp för trappan. Istället för att ursäkta sig och säga att han satt mitt i maten brukar han ibland bli borta en lång stund för att försöka hjälpa personen på andra sidan telefonlinjen. Medan köttbullarna på tallriken blev allt kallare. Mina båda föräldrar var, och är fortfarande, övertygade vänstermänniskor. Min vänsterövertygelse kommer inte från högläsning av Marx och Lenin, utan genom de ideal som mina föräldrar genom sitt sätt att leva har fört vidare i mig och min bror. Att man hjälper sina medmänniskor utan att förvänta sig gentjänster och betalning. Att man delar rättvist och jämnt på saker och ting. Att man engagerar sig i orättvisor. Att man tillskriver alla människor samma odelade människovärde. Att det viktiga i livet inte pengar, karriär och status, utan att man kan leva ett lyckligt liv och bidra med något gott i världen omkring en. Hur väl jag själv har lyckats leva upp till de här idealerna får andra utvärdera. Men åtminstone så försöker jag som opinionsjournalist bidra till ett lite mer solidariskt samhälle. Jag fyllde nyss 41 och har arbetat inom journalistiken i 20 år med allt från lokal- och studentjournalistik till nyhetsjournalistik. Sen 10 år tillbaka är jag chefredaktör för Ny Tid. Det som engagerar människorna kring tidningen är ofta just frågor om hur vi kan skapa en mer rättvis och solidarisk värld. Vi har idag ett samhälle där klyftan mellan rika och fattiga ökar och med de växande klasskillnaderna ökar också motsättningarna i samhället. Vi talar ofta om polariseringen som om den skulle bero på sociala medier eller informationsflöde. Jag tror inte att det är så enkelt. Undersökningar visar att ett samhälle med små inkomstklyftor är stabilt och tryggt, med goda levnadsvillkor. Ett samhälle där folk litar på varandra. Det är knappast en slump att osäkerheten i Sverige har ökat i takt med att avgrunden mellan fattiga och rika har öppnat sig som ett ginnungagap. Det svenska folkhemmet där man delar lagom och lika är för länge sedan ett minneblott. Idag har Sverige de bredaste inkomstklyftorna i Europa. Och den rikaste 10% av landets invånare sitter på 75% av alla tillgångar. Sånt här känner människor av. Om du som arbetslös eller låginkomsttagare ser att pengarna försvinner in i en liten rik elits fickor, trots att du själv knegar för att få vardagen att gå ihop, så får du ju lätt en känsla av att samhället inte bryr sig om dig. Det finns ingen solidaritet. Vår nuvarande regering säger sig vilja följa i Sveriges fotspår vad gäller arbetsmarknads-, skatte- och socialpolitik. Fattigdom, bristande samhällsstrukturer och en allmän känsla av hopplöshet förvandlar lätt människor till tidsinställda bomber som antingen kommer att implodera eller explodera. Fattigdom och sociala och mentala problem går i arv. Forskning har visat att de barn som växte upp under den ekonomiska depressionen under 90-talet har varit överrepresenterade i statistiken kring fattigdom, mentala problem, missbruk, brottslighet och arbetslöshet. Jag oroar mig för att vi idag håller på att skapa en ny generation av barn och unga som får en dålig start på livet, eftersom solidariteten i samhället brister. Föreställ dig nu ett överbelamrat skrivbord med tidningar, anteckningsblock och papper. I mitten står en stor datorskärm. Vid datorn sitter en 41-årig man med skägg och tunnvuxna polisonger, potatisnäsa, passligt rund och med glada bruna ögon. Det är jag vid mitt arbetsbord i kabelfabriken i Helsingfors. Chefredaktörsjobbet på Ny Tid är inte världens bäst betalda. I själva verket ligger min lön rejält under det finländska genomsnittet. Men till skillnad från många andra i Finland idag så har jag en lön som går att leva på. Att leva ett människovärdigt liv på. Jag kan lägga undan pengar för ett bostadslån. Jag och min partner hoppas någon dag kunna köpa ett litet hus med en liten trädgård. För tillfället hyr vi en odlingslott i Östra Helsingfors. För bara 60 euro i året, alltså inte månaden utan i året, får vi hyra 100 kvadratmeter mark för att odla grönsaker på. Och det har blivit någonting av en gemensam passion. Vi har ingen sommarstuga så odlingslotten är vårt eget lilla sommarparadis. Möjligheten att för nästan inga pengar alls få tillgång till 100 kvadrat odlingsyta på stadens mark är ett utslag av solidaritet från den offentliga sektorns sida som märkligt nog har lyckats överleva alla nyliberala vindar. Min skäliga lön, min lilla odlingslott och det faktum att jag har vuxit upp i ett tryggt välmående hem, ärvt ett gott språköra och kärlek till text av min biblioteksarbetande mamma och dessutom fått en fantastisk livsuppfostran av en hel teatergrupp betyder att jag har möjlighet att drömma och planera för framtiden. Att jag är där jag är idag beror inte på någon exceptionell talang eller hög arbetsmoral. Jag är i själva verket ganska lat. Nej, det beror till största delen på goda förutsättningar och jävligt mycket tur. Och så är det. Många av dagens mångmiljardärer som Elon Musk eller Bill Gates, eller Donald Trump för den delen, omges av en framgångsmyt som hyllar dem som sin egen lyckas smeder. Bill Gates blev på 80-talet arketypen för techmiljonären som byggde sina första datorer i ett litet garage. Den här glansbilden av framgångsrika företagare som börjar från ingenting är nästan alltid en lögn. Bill Gates till exempel kom från en oerhört rik familj och startade sin business med ett räntefritt lån på flera hundratusen dollar som han fick av sina föräldrar. Det som vi lätt glömmer är att bakom de här framgångssagorna så finns det tusentals oberättade historier om företagare som har arbetat precis lika hårt som Gates eller Musk och varit precis lika begåvade, men som inte har fötts till samma privilegier och därför inte heller har fått samma chanser att lyckas. För att inte tala om alla de människor som har vuxit upp i så svåra förhållanden att bara tanken på att starta ett eget företag känns lika avlägsen som att åka till månen. Vi lever idag i en värld som är rikare, mer produktiv och effektivare än någonsin. Tekniken har tagit över mycket av det manuella arbetet och i teorin kunde vi luta oss tillbaka och njuta av livet. Jobba mindre och använda mer av vår tid till att förverkliga oss själva, umgås med våra nära och kära och syssla med sånt som vi tycker att är meningsfullt. Ändå känns det som att vi jobbar allt mera för ett samhälle som ger oss allt mindre. Fattigdom är oerhört dyrt för samhället. Den nederländska sociologen Rutger Bregman skriver att USA:s barnfattigdom kostar den amerikanska staten 500 miljarder dollar i året. Enligt hans beräkningar skulle det kosta USA bara 175 miljarder dollar att införa en basinkomst som skulle lyfta alla amerikaner ur fattigdomen. När vi talar om basinkomst så blir motargumentet alltid en motfråga. Men hur ska vi ha råd med det? Exakt vad en basinkomst skulle kosta samhället är omöjligt att svara på. Men tänk om vi inte bara skulle räkna kostnaderna för att lyfta ett helt lands befolkning ur fattigdomen, utan också ta med i beräkningarna allt det som vi skulle spara på att våra medmänniskor mår bra, har möjlighet att drömma och planera för framtiden och inte måste sätta all sin vakna tid på att bara försöka överleva dagen. Hur mycket skulle vi inte spara på sjukvård, mentalvård, socialvård, barnomhändertaganden, missbrukarvård, brottsbekämpning? För att inte tala om all byråkrati som kommer till det här. Det kostar en del att lyfta en hel befolkning ur fattigdomen, det är sant. Men hur mycket kostar det i samhället idag att folk är fattiga? Samhället är idag uppbyggt så att heltidsarbete är ett existensberättigande. Alltså för att få den del av kakan som behövs för att kunna leva ett värdigt liv så krävs det i princip att du lönearbetar 8 timmar om dagen, 5 dagar i veckan. Samtidigt visar forskning att upp till 1/3 av alla arbetstagare upplever att deras jobb är totalt meningslöst. Antropologen och anarkisten David Graeber myntade begreppet bullshit jobs för att beskriva jobb som inte tillför världen någonting av värde och som egentligen bara existerar därför att vi som samhälle har skapat en överenskommelse om att alla måste ha heltidsjobb. Men det här är ingen naturlag. Det är bara så som vi har valt att bygga upp vårt ekonomiska system. Som grund ligger här en icke-solidarisk tanke som utgår från att vi alla föds tomhänta och måste uppfylla vissa kriterier för att få ta del av planetens resurser. Och de här kriterierna kan vi inte nå utan att arbeta 8 timmar om dagen, 5 dagar i veckan. Problemet med det här systemet är att det inte nödvändigtvis finns så mycket vettigt jobb att göra i världen att vi alla kan arbeta så mycket. Dessutom har vi inte heller några mekanismer som kanaliserar vinsten från det utförda arbetet till samhället och det allmänna goda. Istället för att frukterna av arbetet skulle fördelas jämnt och riktas dit de behövs så samlas de i allt högre grad hos en allt mindre grupp superrika som äger allt mer av världens resurser. Den här förskjutningen av kapitalackumulationen till den så kallade 1% gör att vi arbetar allt mera men får allt mindre av den gemensamma kakan. Grejen är alltså den här. Vi har tillräckligt med pengar och resurser på den här planeten för att avskaffa fattigdomen och hungersnöden. Den enda orsaken till att vi inte gör det är att vi har byggt upp en osolidarisk samhällsstruktur som bygger på den här sega myten om att var och en är sin egen lyckas smed. Trots att vi ju alla egentligen vet att det här är just en myt. Men vi klamrar oss fast vid den här sagan eftersom vi har levt så länge med föreställningen om att tävling och konkurrens är enda sättet att föra samhället framåt. Tävling är en i grund och botten osolidarisk företeelse. Tävling på sportplanen kan vara sunt och givande. Men som fotbollsspelaren och riksdagsledamoten Timo Furuholm nyligen sa i en intervju i Ny Tid. Arbetslivet ska inte börja likna elitidrotten. Världen är full av exempel på att det faktiskt inte krävs tävling och konkurrens för att vi ska kunna skapa välfärd och innovation. Ingenting jag själv har uppnått i mitt liv har handlat om att tävla med någon annan. Tvärtom har jag alltid arbetat hårdast för och faktiskt fått mest glädje av sånt som handlar om det kollektiva. Om att tillsammans arbeta för någonting som vi alla kan ha nytta av. Ingen blir rik på att sätta halva året på att stå i en drag i samlingslokal och öva Shakespeare med Bruksteatern. Men få saker är så berikande som att ingå i ett sammanhang och tillsammans skapa någonting nytt. Skapa någonting som kan berika andra människors liv. Som jag ser det så bor vi alla på den här planeten. För att den mänskliga rasen ska kunna överleva måste vi kunna samarbeta och dela på de resurser som finns. Här är en gratis idé. Istället för att upprätthålla de konstgjorda tävlingsreglerna som gör att vi alla måste tävla med varandra om meningslösa jobb för att kunna ta del av samhällets resurser, kunde vi svänga på hela konceptet. Vi kunde bestämma att bara genom att vi existerar tillsammans på den här planeten så har vi alla rätt till resurserna. Vi har faktiskt redan exempel på det här. Ingen äger luften som vi andas eller regnet som faller. Varför ska någon ha större rätt än någon annan till marken som vi alla går på eller maten som jorden producerar? Visst, vi behöver jordbrukare som odlar vår mat och vi behöver husbyggare som bygger våra hem. Men på samma sätt som vi tillsammans kan skapa teater eller återvinna sopor eller plantera blommor så kan vi också tillsammans odla, bygga och producera det vi behöver för ett tryggt, mätt och berikande liv. Då skulle vi inte heller behöva alla dessa bullshit jobs som dödar våra själar. Alternativet är kaos. Om vi fortsätter på samma spår som nu är jag rädd att klyftorna mellan människor som mig, som har fått lyckligt lottade startplatser i tävlingssamhälle, och de som inte har fått det, bara fortsätter att öka. Och de kommer att fortsätta öka, tills vi börjar bygga murar mellan oss och dem, och glömmer vad ordet solidaritet betyder. Janne Wass heter jag, och det är jag som har varit din sommarpratare idag.
Dagens sommarpratare var Janne Wass, redaktör Charlotte Winberg, producent Jessica Jensen. Sommarpraten görs av Parad Media för Svenska Yle.